Kapitel 8. Helig yta. Israeliterna tillbringade över ett år på Sinai berg. Varför så länge? De hade redan ingått förbund med Gud och mottagit de 10 budorden. Men de hade fortfarande mycket att lära. Det var en sak att lova att tro på och vara lojal mot Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Men det var en annan sak att veta vad Gud förväntade sig och hurdan han var. Helighetens koncept. Många av de konstiga lagarna och sederna i Gamla testamentet grundar sig på behovet att lära folk att Gud är olik allting annat. Han är unik till sin natur och karaktär. Han är totalt annorlunda mot mänskligheten och allt annat. För Israel var det en sanning som måste förstärkas vid alla tillfällen. Annars kunde Gud ha blivit betraktad som ordinär. Det bibliska ordet för idén om Guds unika annanhet är helighet. Det betyder att skilja sig från eller att vara distinkt. Konceptet handlar inte nödvändigtvis om moraliskt uppförande, om idén att vi bör bete oss på ett särskilt sätt för att reflektera Guds distinkta moraliska normer, även om det ingår. Se 3 Moseboken kapitel 19, vers 2. Gud nöjde sig inte med att bara ge israeliterna en intellektuell förklaring av helighet. Han ville att konceptet av hans annanhet skulle genomsyra livet i det forntida Israel. Bibeln säger oss att detta uppnåddes genom ritualer, symboliska handlingar och genom regler för hur man närmade sig heliga områden. Hur är Gud annan? Det korta svaret på den frågan är på alla sätt, men det är för abstrakt. Bibeln är mycket mer jordnära. Ritualerna och reglerna för livet i det israelitiska samhället återspeglar det. Till exempel lär Bibeln oss att Gud inte bara var källan till Israels liv, han var liv. Gud är inte av den här världen, ett ställe där det finns död, sjukdom och ofullkomlighet. Hans rike är övernaturligt. Vårt rike är jordiskt. Den jordiska yta som han bebor blir helig och andlig genom hans närvaro. Ytan som vi bebor är ordinär. Gud är raka motsatsen till ordinär. I det forntida Israel uttrycktes de här idéerna genom det faktum att folk måste bli inbjudna och renade för att få befinna sig på samma yta som Gud. Många lagar i Gamla testamentet reglerar denna rening. Israeliter kunde bli obehöriga, göras orena, för att vistas på helig yta genom ett antal olika aktiviteter och tillstånd. Att ha sex, att förlora blod, att ha vissa fysiska handikapp och att röra en död kropp, människa eller djur, var saker som gjorde en israelit oren. Det var förbjudet för israeliter att äta vissa rovfåglar som åt från döda djur, till exempel gamar eller hökare. Se 3 Moseboken kapitel 11, vers 13-19. Eller djur man skulle kunna finna på eller inuti ett as, till exempel ödlor eller möss. Se 3 Moseboken kapitel 11, vers 24-40. I dessa fall handlade orenheten inte om moral utan snarare om sammankopplingen med ett förlorat liv och att det var oförenligt med Guds perfektion. Trots att logiken är enkel känns det främmande för våra moderna sinnen. Att förlora blod och sexuella kroppsvätskor uppfattades som att förlora det som skapade och höll igång livet. Gud skulle inte associeras med förlust av liv, utan snarare med att han är den som ger liv. Att man måste renas efter att man har förlorat sådana vätskor var en påminnelse om Guds natur. Liknande rening var nödvändig efter att ha blivit oren genom kontakt med döda kroppar. Man kunde också nekas tillträde till heliga områden i Israel på grund av fysiska brister eller skador, för att sådana brister är oförenliga med Guds perfektion. Tanken med alla dessa lagar var att lyfta fram en övernaturlig världsbild. Att lösa orenhetens problem. Att vara oren och olämplig att närma sig helig yta var en allvarlig fråga för forntida israeliter. De kunde inte ta offergåvor till de nödvändiga platserna om de var orena. Lösningen var rituell rening som ibland involverade en egen offergåva eller en vänteperiod. Logiken i blodsoffer, att badda eller stänka blod på en person eller ett objekt för att göra dem rena och lämpliga att uppta helig yta, är främmande för oss. Men blodsoffret hade ett teologiskt syfte. Det introducerade substitutkonceptet. Eftersom blodet var livskraften, se tredje Moseboken kapitel 17, vers 11, lärde man sig genom att ta ett djurs liv att man måste närma sig Gud på hans villkor, annars innebar det döden. Offrets blod var ett barmhärtigt substitut som rättade till en israelits besudlade och orena tillstånd. Lärdomen var att Gud bevarade en israelits liv genom att ta emot ett offer som substitut. Människors liv var mera heliga än djurs liv på grund av att människor var skapade till Guds avbild. Se första Moseboken kapitel 1, vers 26, kapitel 9, vers 6. Israeliterna existerade tack vare ett övernaturligt ingripande som gjorde att Abraham och Sara kunde få ett barn. Se första Moseboken kapitel 12, vers 1-3. Men i en helig Guds närvaro var människors liv i fara. Offrandet påminner dem om att Gud hade makt över liv och död, och Gud ville visa dem nåd. Himlen och helvetet på jorden. Att uppmärksamma Guds annanhet kommunicerade vissa idéer, inte bara om Gud utan också om övernaturliga gränsdragningar. Idén om rikets distinktion var grundläggande för Israels övernaturliga världsbild. Om den plats där Guds närvaro bodde var helig så var all annan mark inte det. Den var antingen ordinär eller i vissa fall fientlig och ond. Guds egen närvaro markerades av saker som påminde om Eden. Många av tabernaklets och templets kännetecken var utformade så att folk skulle tänka på Eden, platsen där himlen och jorden möttes. Den gyllene ljusstaken var utformad och dekorerad som ett träd. Se andra Moseboken kapitel 25, vers 31-40. En motsvarighet till livets träd i Eden. Den stod som en vakt framför förlåten som blockerade vägen till det allra heligaste, platsen där förbundsarken var stationerad. Locket på arken var utformad att fungera som en tron för Gud. Se andra Moseboken kapitel 25, vers 10-22. Keruberna inne i det allra heligaste hade också en tydlig koppling till Eden. Edens keruber var vakter vid Guds bostad där. Se första Moseboken kapitel 3, vers 24. Keruberna i det allra heligaste vaktade förbundsarkens lock. Se andra Moseboken kapitel 25, vers 18-20. Senare, efter Salomo byggde templet, flyttades tabernaklets tältstruktur in i templet och två jättelika keruber sattes på arken som en tron för Gud, vilket gjorde arken till hans fotpall. Se första krönikeboken kapitel 28, vers 2. Templet var också dekorerat som Edens lustgård, fyllt med bilder av lummig växtlighet och djur. Se första kungaboken kapitel 6-7. Blommor, palmer, lejon och granatäpplen var ingraverade i dess arkitektur. Det var en visuell påminnelse om platsen dit Gud från början hade kommit till jorden för att bo med sin mänskliga familj. Israeliterna behövde bli påminda om den kosmiska geografins mörka sida också. Om israeliternas läger och senare nationen Israel var helig mark, boplats för Gud och hans folk, så var terrängen utanför Israel ohelig mark. Gud hade långt före Sinai övergivit de andra nationerna och överlämnat dem till lägre gudar. Se femte Moseboken kapitel 4, vers 19-20, kapitel 32, vers 8-9. En dag skulle han återta nationerna, men på Bibelns tid var de mörkrets riken. En av de israeliska ritualerna tydliggjorde detta i oförglömlig detalj. Försoningsdagen, Yom Kippur, som hölls varje år och som beskrivs i tredje Moseboken kapitel 16, innehöll en fascinerande lektion för att påminna folk om helig och ohelig mark. Två getter var inblandade. En offrades och dess blod stänktes i det heliga området för att rena det från mänsklig förorening i ännu ett år. Den offrade geten var till Herren. Den andra geten dödades inte. Den skickades ut i vildmarken efter att överste prästen symboliskt överförde folkets synder till den. Den geten var till Azazel. Vem eller vad är Azazel? Vissa översättningar använder ordet syndabock istället för Azazel. I Döda havsrullarna är det hebreiska ordet ett egen namn, en demons namn. Under vildmarksfärden till det förlovade landet hade israeliterna offrat till demoner. Se tredje Moseboken kapitel 17, vers 7. För de fruktade att onda makter skulle hota deras läger. Vildmarken var trots allt utanför israeliternas läger och därför var det en plats för onda väsen. Denna sedvänja måste få ett slut och geten till Azazel åstadkom det. Geten till Azazel var inte ett offer till onda gudar. Geten offrades aldrig. Att skicka ut den i vildmarken var istället ett symboliskt sätt att rena helig mark, israeliternas läger, från synd. Varför detta är betydelsefullt? Saker och ting förändrades i Nya testamentet men förblev på sätt och vis likadant. Gud är fortfarande annan. Hans helighet kräver att vi blir renade för att kunna vara i hans närvaro. För oss uppnås det genom att tro på det som Jesus gjorde på korset. Allt det Jesus gjorde för vår skull hade övernaturliga antydningar. Han gick ut i vildmarken, stället där vi skulle förvänta oss att finna de onda makterna, och övervann Satans frestelse. Efter den händelsen började hans förkunnelsetjänst, som kulminerade i att övervinna djävulen som hade makt över döden, Hebreerbrevet kapitel 2, vers 14. Jesus korsfästes utanför den heliga staden, Hebreerbrevet kapitel 13, vers 12. Han var oren på grund av att han tog på sig våra synder och Jerusalem var helig mark. Jesu död och uppståndelse helgar oss, gör oss lämpliga för Guds närvaro. Våra synder togs bort, Romarbrevet kapitel 11, vers 27. Se även första Johannesbrevet kapitel 3, vers 5. Trots att vi är orena syndare är vi heliga om vi är i Kristus. Trots att vi är ofullkomliga så glöms våra brister bort tack vare Jesus. Det är så enkelt, men ändå så djupt. Vi tenderar att tro att israeliterna på många sätt var mer andligt privilegierade än vi. De hade trots allt Guds närvaro mitt ibland sig. De levde i en värld där övernaturlig kosmisk geografi var verkligt. Vi har en tendens att tro att vi skulle vara mer andliga, mer mottagliga för Gud om vi bara hade haft det de hade. Om bara de där ständiga påminnelserna om Gud hade varit vår verklighet. Nya testamentet säger att de är det. Vi behöver inte ett tabernakel eller ett tempel för att markera helig yta. Våra kroppar är helig yta. Paulus kallar våra jordiska kroppar ett tält, andra Korintherbrevet kapitel 5, vers 4, för att vi är bebodda av samma gudomliga närvaro som fyllde det allra heligaste i tabernaklet och templet. Se Romarbrevet kapitel 8, vers 9-11. Så småningom kommer vår kropp, vår andes jordiska hem, att dö för att ersättas av en boning som inte är gjord av människohand, andra Korintherbrevet kapitel 5, vers 1-3. En himmelsk boplats, den nya Eden, himlen som återvänt till jorden. Se Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 1-3. Eftersom Gud bor i de troende idag genom sin ande är varje kyrka, varje samling av troende, helig mark. Det var därför Paulus, när han tråkigt nog sa till korintierna att de skulle förvisa en obotfärdig kristen man som levde i synd, instruerade de att överlämna den mannen åt Satan, första Korintherbrevet kapitel 5, vers 5. Kyrkan var helig mark. Utanför de troendes gemenskap fanns Satans domäner. Det var där synden och dess självdestruktion hörde hemma. Det är dags att vi ser på oss själva med övernaturliga ögon. Du är ett Guds barn, lämplig för helig yta. Inte på grund av det du gör eller inte gör, utan på grund av att du är i Kristus, adopterad av Gud. Se Romarbrevet kapitel 8, vers 15, Galaterbrevet kapitel 4, vers 5. Du har blivit hämtad från mörkrets rike och blivit förd in i Guds älskade sons rike. Kolosserbrevet kapitel 1, vers 13. Vi får aldrig för ett ögonblick glömma vilka vi är i Kristus och vad det betyder för världen.